Hej och välkommen till Kalibrera din inre kompass med mig, Vivi Adelund, och med min gäst. Med mig idag så har jag Caroline Fladvad.
Mm.
Hej Caroline.
Hej.
Vi ska prata om kvinnokraft.
Mm.
Mm. Du och jag pratar ju alltid om kvinnokraft.
Mm. Det är liksom där det landar.
Alltid. Utgår från landar i. För de som lyssnar och utan någon anledning inte följer dig, stalkar dig dagligen.
Mm.
Skulle du vilja berätta vem du är i en stor fråga? Vi kan börja med, vad jobbar du med?
Jag jobbar med yoga, dans, skapande, håller cirklar, rörelse, så ganska brett helt enkelt. Jag är yoga- och danslärare, bland annat.
Och mycket av det du erbjuder, eller så som jag tolkar det utifrån, mycket av det du erbjuder, jobbar med och pratar om, precis som det vi pratar om, utmynnar i, kommer från kvinnokraft. Har det alltid varit så för dig?
Nej, det är någonting som har vuxit fram, och jag tror inte att jag ser det själv alltid heller.
Mm.
Att det liksom springer därifrån och att det mynnar ut där, tror jag inte alltid att det är självklart för mig själv att det är så.
Mm.
Men jag förstår ju i speglingen från andra att andra ser det väldigt hos mig.
Det du, även om du själv kanske inte formulerar på det sättet eller medvetet tänker på det så, känner du att det är någonting som du har med dig? Alltså shakti eller gudinnor, den feminina kraften?
Mm. Jag tror alltid att det har funnits en längtan efter det. För cirka 15 år sedan började jag dansa orientalisk dans. Mm. Så det har liksom funnits en sån här... ja, jag vet inte. En längtan efter den. Oh, jag har alltid tyckt att det har varit härligt med... Liksom, det som drog mig till det då var liksom de dynamiska rörelserna, det snirkliga, liksom de här stora magarna. Mm. Att få vara i den där liksom fulla, sensuella, kraftfulla... och göra det som en konstform liksom.
Mm.
Så ja, det är ju bara en liksom del där jag kan se att det har funnits, för det tycker jag verkligen är urkraft om man ser en riktigt duktig dansare till exempel.
Mm.
Och sen tror jag alltid att det har funnits liksom och det har vuxit också en feminism och en liksom dragenhet till det. Och ju mer jag själv badar mig själv och när mig själv i det, desto klarare tror jag det blir.
Mm.
Och desto mer tror jag det genomsyrar i allt.
Mm.
Och liksom, oavsett om jag medvetet eller omedvetet.
Mm. Mm. För det som jag tycker är så intressant och jag menar, i min relation till dig som du inte vet om, alltså den som pågår när vi liksom, jag vet inte hur alla andra gör, men jag har ju en relation till dig, vi har ju en relation som vi delar innan vi pratar med varandra, och så har jag alltid det här liksom, när jag tänker på relationer utifrån mitt perspektiv. Jag vet inte riktigt hur vi träffades.
Nej.
Jag antar, liksom, det var ju lite typ sociala medier och sen så lite yoga. Och sen så på något sätt så var det bara som att så här, helt plötsligt så var det så självklart att vi var vänner.
Mm.
Och det är ju ganska coolt
att
det kan få vara så. Men i liksom den här början utav min vetskap om dig så blev jag rädd för din kraft. Mm. För att så som du uttryckte dig kring... det som du utforskade, det som du vill dela, det som kommer från dig. Det kändes så, på svenska, inte ursäktande. Det kändes så tydligt och det kändes så potent. Och det var verkligen, alltså, när du pratade om urkraft. Ord du använde och ljud och du vet, du suckade. Och du tittade in i kanon på ett visst sätt. Och jag var så här, det var som en typ en häxa. Jag ser det som en så här... skogs... inte den fula häxan så som den framställs i liksom att patriarkatet vill förminska kvinnor med kraft, utan den här liksom nymf-urgudinna, nästan grekiska liksom med slöjor. Jag var såhär, jag kunde liksom inte värja mig.
Mm.
Så att jag blev provocerad
utav
din kraft. Lite det här att såhär, jag var nyfiken på det, du var bättre än vad jag var på det. Och då så ville inte jag ge dig att du var den coola kvinnan i mitt rum på något sätt. Och det är ju en sån intressant, det har ju ingenting med dig att göra, utan det är ju i mig liksom frustrationen. Men det var ändå någonting med tillåtenheten och öppenheten med vilken jag anser dig presentera det här. Som att säga, jag måste tillbaka, jag måste stalka henne på Instagram, jag måste kolla, jag måste ta del av det du erbjuder. För det känns så äkta, så intressant, så träffande, så viktigt. Det känns verkligen, jag blir stärkt utav det du delar. Jag kan inte riktigt förklara det på något annat sätt. Är det någonting någon annan har sagt? Är det någonting du brukar få höra? Att du skrämmer dem?
Jag fick tack först för jag liksom måste verkligen lapa åt mig. För det är ju så spännande det här när man, vi pratade om det i morse när vi också åt frukost. Det här med att man själv inte riktigt vet vad det är man, hur saker landar när man sänder ut någonting. Att man, så som det funkar för mig, jag har aldrig varit den här instagrammaren som har planerat liksom kaffebild, nära bild, vacker vybild, quote. För mig så har det alltid varit då viktigt, för att det är det som jag tycker är roligt med det. Att få dela det som kommer och det som känns närvarande.
Mm.
Men samtidigt så vet man ju inte vart det landar. Och det är det som är så spännande. För jag fick faktiskt en reaktion i veckan. Av en annan kvinna i min närhet som jag tycker är fantastisk. Som också gav mig den liksom feedbacken. Att du skrämmer mig på ett så jobbigt, härligt, magiskt sätt. Och jag försökte fråga henne mer kring vad det var som... Men det hade, visste hon inte riktigt. Nej. Hon var inte riktigt där i det att hon kunde liksom, besvara det. Precis. Så ja, det har hänt förut. Men jag tänker att jag är mycket utforskandet av fler delar av... I upptäckandet av att jag länge levde i en väldigt liten del av mig. Och apropå liksom, om vi nu ska prata också kvinnlighet och kvinnokraft, att kvinnlighet är så otroligt, vi har gjort det till ett sånt litet fack. Och där vi bara får vara i så otroligt få delar, där bland annat den här liksom haggan, häxan, den gamla, visa, slapphudade, skrynkliga, oavsett om det är fysiskt skrynklig hud eller själsligt skrynkliga hud. Eller suckandet, eller där det har blivit liksom, det med massa andra delar har blivit utraderade från att inte få vara med.
Jag tänker, någonting som jag ser ofta eller reflekterar över ofta är så här, i filmer eller serier eller så, att när kvinnan är the bad guy så är det typ evig ungdom och skönhet hon vill ha. Men när mannen är the bad guy, då är det makt hon vill ha. Ja. Att så här, det känns som en sån förminskning, att det enda som är viktigt för oss är skönhet, att bli åtrådd. Och jag tycker absolut att det är en del. Jag vet att så här, det är klart att jag vill känna mig fin eller sexig eller liksom så. Men det är inte allt jag är. Det är inte allt som är kvinnlighet. Men när du pratar om vad kvinnlighet är, så känns det som att det är det jag blivit reducerat till. Att kvinnlighet är att vara sexig.
Ja, absolut. Och omhändertagande och ja, men massa. Jag tror det är inte rocket science att stapla upp de här attributen, både fysiska och liksom egenskaper som vi har satt till kvinnor och män såklart. Men ibland kan jag tycka att vi behöver inte alltid prata om så här, ja, och män också.
What about men?
Män har också jobbigt med sin manlighet, absolut. Det finns massa jobbiga attribut som de också släpas med. Och deras lilla box är också jätteliten. Men om vi nu ska hålla oss till, det är också typiskt att så här, kan vi inte bara få hålla oss till oss kvinnor? Nej, då ska vi dra in djurens rätt också. Alltså, förstår ni? Så jätteliten plats där bland annat sexig och snygg, fin, smal, ljushyad, slät.
Vän.
Sitter med benen i kors.
Blir absolut inte arg.
Nej, men också det som du och jag har pratat om mycket nu. En ny era av, det är så spännande att leva. För en ny era av det här med att vara våt, att vara juicy, att vara kåt. Det ska också in där. Kåt och liksom villig.
Ja.
Och
Den nya kvinnliga frigörelsen är att vilja ligga hela tiden.
Mm.
Ja, jag vill inte ligga hela tiden.
Nej.
Jag älskar min, jag tänkte säga man, vi är inte gifta. Jag älskar min sambo och jag vill ligga med honom. Men jag har inte ork, lust, energi, tid att ligga hela tiden.
Nej.
Och då känns det som att då är inte jag tillräckligt spirituellt närvarande. Då är inte jag tillräckligt feminist.
Nej.
För ifall jag bara lugnar ner mig lite, ifall jag bara vågar vara jag, då kommer jag vara kåt hela tiden.
Mm.
Så det är något fel på mig som inte vill ligga 3 gånger om dagen.
Mm.
Och det får jag inte bara från kvällstidningar utan också från feminismen. Eller från den nya frigjorda spirituella...
feminismen.
Precis.
Mm.
Okej.
Okay. Precis. Jo men verkligen, som om liksom, jag såg en så rolig Instagram-post där det var som så här tetrapack, mjölktetrapack. Mm. Och så stod det pussy juice.
Mm.
Och det är lite det som jag tänker att, det, att vi tänker att amen, fittsaft, det går också att köpa. Det är som, det är, precis som vi köper en mascara så ska vi nu också konsumera och liksom... liksom.
Nu ska vi projektleda vår sexualitet.
Precis, för gud förbjud om du är lite torv över.
Mm. Mm.
Eller hur?
Det är många ideal som vi får uppraddade men också raddar upp för oss själva.
Mm.
Att så här, vi får ju ideal matade till oss att det här var kvinnor ska vara. Men vi fortsätter också själva, nu menar jag inte att victim blame här.
Mm.
Men så här, vi kvinnor är också en del av att vi fortsätter köpa det här. Absolut. Att vi fortsätter följa dem. Juicy pussy eller spiritual, liksom alla de här, vi fortsätter följa dem på Instagram, vi fortsätter köpa deras böcker eller deras kurser eller så för att vi tror att det här är vad vi behöver för att bli lyckliga någonstans.
Mm.
Så å ena sidan så har ju de som förmedlar ett ansvar att så här, är det här ens hållbart mänskligt?
Mm.
Men vi själva också här, okej, men jag mår dåligt av det här, men om jag bara tar den här kursen då slutar jag må dåligt över det, eller bara lyssna in.
Mm.
Vad vill du?
Mm.
Fast skulle det vara lätt, skulle liksom upplysning vara nära till hands, då skulle vi ju kanske inte världen se ut som den gör.
Nej.
Men vad var det som fick dig att liksom, se att du var i det du beskriver som en liten box? Och vad var det som fick dig att liksom, vilja våga kunna gå utanför den lilla boxen av?
Jag tror inte att det var så jättemedvetet. Eller det har nog varit mer eller mindre medvetet och omedvetet. Och, men någonting som jag... men jag kan ju se tillbaks på att jag liksom var i en liten, liten box. Och kan också se hur mycket saker jag har gjort har varit. Liksom att gå ut ifrån den, liksom ta olika steg ut från den boxen och vara i fler delar av mig själv.
Mm.
Någonting som jag vet, som jag minns som ganska tydligt var när det plötsligt slog mig att jag liksom aldrig var vulgär.
Mm-hmm.
Aldrig, och det var i många saker, både liksom i kropp men också i mitt skapande. Jag målar jättemycket som du vet.
Mm.
Och att jag där liksom ville bjuda in, kom på mig själv med att nej, men jag ska bjuda in det här vulgära och smaka på det, hur det är.
Mm.
Liksom, och fann en sån så här, energi bakom det, att få så här kladda med händerna på liksom, jag vet inte, allt det här som man säger, nej men ska du verkligen, nej men och också vara lite mer, ja men vulgär hemma, det kanske är ett lite konstigt ord nu för alla, alltså konstiga bilder av hur jag är hemma, men jag går mycket naken hemma, jag liksom, jag är mer djur idag. Och det kanske lyser igenom.
Eller jag upplever det. Att det är liksom din djuriskhet eller råhet. Eller så. Någonting för mig så har kvinnlighet alltid varit så polariserande. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan och liksom alla tjejer var typ deras, jag ska inte säga deras högsta dröm. Jag vet inte vad deras högsta dröm var. Jag kan inte vara i deras huvud. Men det liksom... Det var som att alla spelade efter reglerna. Att liksom, tjejer ska vara söta för pojkarna. De ska bli kära i pojkarna i klassen. Och liksom, de sminkade sig innan gympalektionen. Jag bara, nu ska jag ut och vinna basketmatchen.
Mm.
Att, så här, jag kände mig aldrig som en tjej. För att jag var inte inom normen, ramen av vad tjejighet var.
Mm.
Och sen så liksom, när vi blev lite äldre. Jag plötsligt skulle liksom börja ha sex. Och var sexig eller vet, så. Som att sexualiteten blev... en del av våran vardag. så var det som att det här kvinnliga sexiga igen blev så polariserat. För då skulle man liksom ha lite öppen mun och posa lite och duckfacea och klä sig på ett visst sätt och röra sig på ett visst sätt för att attrahera killen. Det hade liksom, jag tror väldigt många känner igen sig med att så här, mitt utforskande handlade inte om vad jag ville eller vad jag tyckte var intressant eller spännande. Men det var så här, hur kan jag bete mig för att få bekräftelse? Hur kan jag bete mig för att han ska se mig på ett visst sätt?
Mm.
Hur ska jag bete mig för att kunna locka honom? Inte så här, hur vill jag bete mig för att jag ska känna mig rolig, tillfredsställd i mig? Och liksom att bilden av det här, när jag gick i högstadiet var det mycket så här FHM och more. Att den här liksom... Mm. Barbie-dockan med silikontuttar och blont hår, det var ju väldigt mycket då.
Mm.
Och ingen i min 8-9 såg ut så. För att vi gick 8-9, då ser man inte ut så. Men det var ändå liksom de idealen som vi, och det finns ju ideal idag också. Alltså det har ju alltid funnits ideal, men liksom att det här låg en sån stor grund för mig, att jag har satt mig själv i andra. Jag ska inte raka mig för att jag ska inte vara en sån här tjej som bara gör det för att en annan, för att en man ska. Jag ska inte ha på mig sexiga underkläder för att jag som tjej ska inte tillfredsställa en annan man. Liksom, det har blivit inom mig som motkraft för att inte vilja fastna i patriarkatets roll av vad sexighet och kvinnlighet ska vara.
Mm.
Och varje gång jag liksom försöker titta mig ut eller så här, försöker utforska min egen sexualitet. Ja, men här är någon som pratar om sexualitet. Då blir det bam. Då ska du lära dig strippa för att känna dig sexig. Men jag vill inte strippa för att känna mig sexig.
Nej.
Men när jag är liksom, när jag konsumerar ditt material.
Mm.
Eller när jag följer dig. Då är det så här. Då känner jag en ursexighet. Som att liksom kvinnlighet. Kvinnlig kraft vara. Någonting mer än att lära mig twerka, än att dansa på strippstången, än att ha röda spetsunderkläder. Utan kvinnlighet är kraft, det är lockelse, det är att så här, om jag hittar mitt så är det tillräckligt. Och tack och lov så har jag en man som aldrig har bett mig att raka mig eller haft sexunderkläder, och han har sett min sexighet. Så det har ju också hjälpt att jag vågat prata med dig, att så här, okej, men det kanske inte är konkurrens mellan dig och mig för att vi pratar om olika saker, men att kvinnligheten har blivit så mycket bredare.
Mm.
Vad tänker du angående sexualitet eller sexighet?
Jag tänker först en reaktion som jag får är ju också det som jag också har sagt till dig, att det är sånt, att det är ett sånt stort steg att vi börjar prata om det här, som att vi kanske skrämmer varandra eller att vi kanske blir, att vi upplever skav när vi ser en annan, eller och att vi liksom erkänner det och låter det få bli på något sätt sagt, och för att det finns ju så mycket där att hämta. Det blir så tydligt att det finns, för jag kan också titta på andra och känna skav, och då att så här, benämna det och se det och luska i det, för det är så spännande.
Mm.
Men ja, sexighet. Jag tänker inte så mycket kring, eller jag tänker kring, nej, jag tänker inte så mycket kring sexighet, men jag kan tänka kring saker som jag brukar prata mycket om, saliv, eller jag tycker om saliv.
Ja, det första gången jag hörde om saliv, jag bara, vad är det här för någonting? Men det är så spännande, berätta.
Ja, men jag gillar bara ordet saliv, för det är också sådär, det är verkligen det är på något sätt, såhär, saliv. Det är inte så charmigt liksom, att få saker att få dregla över saker, och då oavsett om det är en dikt eller en liksom jag gillar ju liksom konst och den typen av, men dans, alltså att få dregla över det eller också göra rörelser i min kropp som får det att faktiskt där, få mig att salivera. Och att det liksom, det är den typen av liksom lust och saliv som jag vill ha in. Sen kan jag ju, och det jag tänker att det har med sexighet att göra. Sen tänker jag att vi har en väldigt snäv, om man då tänker rent ordet sexighet, så att vi har, och kvinnlighet, så har vi ganska snäv även där, så vad som är, vad är sexigt och vad, och som ofta då benämns av en, att det är en man som först bestämmer att nu är det silikontuttar som gäller, nu är det inte silikontuttar som gäller, eller och att det kan finnas en, hos mig kan det finnas liksom, jag kan få liksom lite saliv av att såhär, jag använder inte tampong, jag använder de här härliga tygbinderna, de blir inte riktigt liksom rena mellan varje tvätt. Och det är någonting så här.
Det provocerar mig så mycket när du säger
det. Är det sant?
Ja, det gör det.
Och det är min sambo som oftast får det ärofyllda uppdraget att ta ut de här. För man lägger de här tygbinderna i en liten påse. Har du tygbinder?
Nej, jag har menskopp.
Ja. Man lägger de här tygbinderna då, för er som då inte har detta, i en liten tvättbar påse då. Mm. Så att det liksom inte ska behöva ligga blodiga bindor i tvättkorgen. och sen slänger man in den här tvättpåsen då. Men det som jag då har fått undervisa min sambo i att när man har tvättat så är det viktigt att man tar ut de här så att de får liksom, såklart, så att de inte möglar i den här påsen.
Mm.
Vilket också känns som en sån här, vilken energi från att ha gömt min mens, från att ha
smygit ner tampongen i fickan i påskomrasten.
Och liksom, nej, nu har jag blödit igenom så här, Oskar, jag kan tvätta nu liksom för att till att så här, nu tvättar du, varsågod och släng in mina tygbindor och plocka ur dem.
Och det här är ju liksom menskraft, för jag känner så här själv när vi pratar om det, jag bara, jag tycker det är lite jobbigt. Och ena sidan så här, varför tycker jag, alltså det är blod som det är blod.
Ja.
Och min menskopp, den vet när står fram, nu ska den kokas och liksom sådär. Så att jag gömmer, jag döljer inte min mens heller, för det går inte. Ska vi gömma oss från oss själva i vårt hem, det funkar inte. Men så här, när kvinnor tar sitt mensblod, typ smörjer in sig mer eller gör riter mer, det är samma sak. Jag lockas av det och jag ryggar tillbaks. Att så här, jag tycker inte blodet i sig är äckligt, jag blir bara så här. Det är någonting som provocerar mig. Samtidigt så står det där och bara heja, 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 heja. För att vi liksom tar tillbaka vår kvinnlighet. Om inte jag vill hålla på med mens, då håller inte jag på med mens. Vill du hålla på med mens, kör. Varför ska vi liksom in och värdera och begränsa och döma hur du utforskar din kraft och hur jag utforskar min?
Nej.
Men jag tycker att i den där provokationen så finns det någonting intressant.
Ja, och jag tror att den, ofta när vi blir provocerade, eller i det här fallet, så tänker jag att vi, oavsett om du börjar måla akvarell med ditt mensblod, så kanske det ändå, jag tror ändå att det på något sätt bidrar till att ta tillbaks det här kring. Jag möter väldigt många, jag vet inte om det är jag som startar konversationen kring mens, antagligen är det väl det, eller jag får för mig att människor pratar mens med mig, men jag tror inte att det är så det, jag tror att det är jag som så här, startade. Men det är så många som tycker det är så jobbigt och beskriver sin mens som jobbig och som, jag blöder väldigt mycket, och då, det ifrågasätter jag ofta, för att ofta är det bara en bild av vad vi tycker är mycket som hänger ihop med allt det här, som hänger ihop med att, med hur vi som kvinnor ska vara, för vi ska ju helst inte ha mens, vi ska ju helst medicinera bort det och det ska inte märkas och det ska inte, och vi ska kunna ha bikini och vi ska inte blöda igenom den bikinin och det ska vara fräscht, vita lakan.
Men det är inte intressant att så här, män kan konsumera den mest gåriga av actionfilmer och blod och titta på deckare, no problems, det är lik, man bara, det är, sitter och käkar, sen bara mens, usch!
Ja.
Vad är det med det blodet som är så mycket äckligare än allt liksom annat blod, manligt blod?
Så. Ja. Och män som är en sån, jag tycker det är en sån otrolig kraft, jag menar, vi i Sverige är ju ganska fascinerade över, vi gillar ju det här med nyår och nyårslöften och det här liksom cykliska, att få börja om. Och så går vi kvinnor omkring med en fantastisk cykel av att varje månad få blöda ut någonting, något som inte blev, något som inte, oavsett om det är liksom, alltså det är ju ändå någonting som släpper, någonting som som vi skulle kunna göra mycket mer liksom ceremoni och fest av, för att varför inte?
Men det här har vi också pratat lite om det här med kvinnlig gemenskap. Alltså i och med att vi har blivit så individuella så har vi inte den kvinnliga visdomen lika givet. Att förut så umgicks vi i grupper och liksom, kanske var det liksom med mina systrar eller med min mamma eller någon annans mamma eller någon annans mormor. Men det var när första mensen kom så fanns det alltid någon som berättade om det. Och jag känner att jag liksom romantiserar den här bilden, men jag lockas av det. Att så här, okej, men nu har du svåra menskramper. Då kan liksom den här visa haggan, eller då kan liksom hon i grottan tre steg bort kan liksom hjälpa dig, för hon har också haft det. Eller finns det, här finns det en erfarenhet från tre generationer tillbaka som är nersparade. Och nu är det som att så här, vi allt sånt, inte bara kvinnlighet och inte bara män, utan liksom så här, recept eller typ hur man har tagit hand om blommor, allt sånt försvinner i och med att vi blir, vi behöver, jag umgås med min familj liksom, för att jag behöver inte, för att jag har mina egna pengar, jag kan välja vilka människor jag umgås med, men ofta väljer vi en ganska homogen grupp, och kanske när i vår ålder som vi umgås med, så helt plötsligt har det här, den här stora gemenskapen, den här gruppvisdomen har försvunnit.
Ja, och det ligger ju överallt, tänker jag, ju mer också, ju mer saker som blir online och ju mer vi kan liksom, något som skrämmer mig är ju att, jag tror inte att det kommer bli så, men det här att vi plötsligt kan sitta hemma, vi kan beställa vår mat, vi kan beställa våra böcker, vi kan beställa våra mediciner vi behöver, och plötsligt så vi har en internetbank, vi behöver inte gå till banken, och vi raderar ut fler och fler små sammanhang och små möten och, men absolut det här som du pratar om också, jag tror jag nämnde en kompis för dig som går igenom klimakteriet eller har kommit in i klimakteriet, och att hon liksom, ja visst, jag kan läsa en bok om det här, det är knappt, men ja, jag kan googla mig till det, står en del på familjeliv liksom, men just det här att ha andra kvinnor som har redan varit där och ha olika erfarenheter och kan stötta igenom. Att det, den formen har vi, finns det en, liksom ett skriande, en skriande längtan. Jag tror att vi också känner någonstans i oss det här djuriska. Att, ja men hallå, vad är mina vargar som ska leda mig igenom det här?
Jag tror att det är också därför vi, jag tror att vi känner det, precis som du säger. Och att det är därför vi söker oss till sammanhang där vi tror oss få det mött. Och ibland så hittar vi sådana sammanhang, ibland inte. Vi pratade om på frukosten, vi sitter ju här på hotellrummet, vi är på Yoga Mountain Festival, och sen så var du och jag två till vid frukostbordet. Och just där om hur vi som kvinnor har det här behovet, men kanske inte har tid eller möjlighet eller sammanhang där vi kan få uttryck för det här, där vi kan få stöttning. Och att många försöker erbjuda det utav en välvilja, men eftersom så här, jag går en kurs i hur jag håller women's circles. Och nu ska jag börja hålla women's circles. Och det är inte fel. Det är jättefint att du vill. Och det är jättefint att du liksom startar upp och försöker skapa det sammanhanget. Men förut när vi hade den gemensamma visdomen. När vi hade kanske tid att gå som lärling i några år innan vi. Då fanns det kanske mer erfarenhet i att möta det och hålla det. Och jag tror att idag i de sammanhangen, eller jag tror inte, jag upplever att idag, när jag har sökt mitt sådana sammanhang, så har det liksom inte funnits djup eller erfarenhet att hålla det. Så för min del har jag liksom dragit mig mer och mer bort från grupper, från sammanhang. För att jag har känt att det behovet jag har haft inte har kunnat hållas. Så när, liksom, när vi började umgås mer, eller i olika städer, så när vi började prata mer via de här fantastiska sociala medierna som finns, så var det som att så här, ja men okej, ett sammanhang, någon som pratar, och sen så var vi där, och sen så fick vi till den här fina frukosten i morse där vi liksom bara är öppna och sårbara, vågar dela, vågar prata, vågar liksom vara. Och jag känner mig personligen så svältfödd på det.
Ja, och det är så när vi väl får smaka en droppe av den liksom sötman och näringen som finns i de samtalen och de mötena, och den, det är liksom spacet, så är det som att jag tror att det är först då vi också inser hur svältfödda vi är. För jag tror att många av oss går omkring, som, precis som vi går omkring med annan näringsbrist. Så går många av oss omkring med en otrolig näringsbrist som hänger ihop med allt det här. Och som kanske inte går att stötta upp med
googla.
Nej,
läsa.
Googla, läsa, gå en onlinekurs. Att vi har en. Och att det kanske inte alltid är de relationer som vi har som liksom när oss på det sättet. Att vi kanske behöver, eller jag vet, eller jag tror starkt på att vi behöver en liksom djupare näring. Och, ja, och som jag också tänker är på det här lite mer djuriska nivån på någon, något sätt.
För du har kvinnocirklar. Och du har också andra tillfällen du försöker samma kvinnor och liksom låta dem utforska sitt. Sen har du ju haft någon retreat när du, liksom, du kommer ner och man får yoga och måla. Och då är det inte bara kvinnor utan då har jag sett män också på bilderna.
Ja, visst.
Så hur... hur jobbar du? Det är svårt att liksom i detalj gå in här. Men hur tänker du när du skapar de här möjligheterna för kvinnor att samlas och bara vara?
Ja, men jag tänker nog att... eller generellt när jag lägger upp saker som jag håller över en längre tid. Som en kurs eller workshop eller så. För mig så... Det vet du säkert att... Eller det tror jag. Det känns som att det är det enda jag skriver om på Instagram. Från min synvinkel är det. Sen kanske folk läser något annat. Men att det enda jag skriver om är... Liksom rätten till sitt uttryck. Och rätten till språk. Och att det är det som... Det är som det som saker kommer tillbaks till för mig. I det är det jag gör. Oavsett om jag gör kvinnocirklar eller retreats eller vad den är. Och då ingår, då kan yoga vara en del. Men jag är ju också inte bara ett stort fan av rörelse. Och friare former av rörelse. Och bild och ord. Och så jag tror att vi behöver få uttryck. Och det handlar också om det här samhället. Inte bara kvinnor som lever i det här samhället, men det samhället... Som består mycket av raka former. Liksom positioner inom yoga. Liksom de flesta rörelseformer är ganska raka. Liksom, eller har väldigt tydliga regler. Liksom, foten är 90 grader. Även i typ folkdans. Och så, alltså, även i dans så är det en väldigt... Både liksom hierarki och bestämdhet kring hur saker ska vara. Och även i användandet av i våra uttryck så är det också väldigt... Det är fint att vi får sitta och måla i sina mandalaböcker. Det är inte det, men kan vi också få rätten till vårt mer fria uttryck? Där vi inte bara behöver måla inom linjerna. Där vi inte behöver använda oss av grammatiskt rätta ord, följder. Och där vi får röra oss mer fritt.
Upplever du att de som har gått hos dig har lätt eller svårt för att utforska, bryta linjer?
Jag tror att allting handlar om... Det är precis som att jag läste tyska för länge sedan. Och jag nu inte tycker att jag kan väl säga hallå. och det är ju för att jag inte har pratat det. Så för mig så handlar det mycket om att hålla uppe språk. Och det absolut kommer kännas obekvämt om vi inte har skrivit på länge. Eller tillåter oss att skriva fritt på länge. Så kommer det kännas obekvämt. Om vi har målat fritt. Men vi gjorde det när vi var två. När vi var två fanns det inga regler för hur du kunde röra dig. När du var två fanns det inga regler för hur du kunde måla. Även om det för många av oss har varit någon som har varit där och sagt. Vad är det du målar? Är det ett hus? Ja, det kanske det är. Och där försvann friheten i att. Men det kanske inte var ett hus. Det kanske inte var någonting. Eller det kanske var en vind. Eller. Försök att måla innanför linjerna.
För att vara duktig, prestera. Ja. Visa att du...
Och där har vi övat upp ett annat bra. Så vi är väldigt duktiga på det slags språket. Och det menar jag att de andra språken behöver vi öva upp. Och där har ju folk olika lätt. Det är ju precis som med vanliga språk. Att vissa lär sig spanska på 3 sekunder. Och vissa upptäcker plötsligt att oj, men det här språket, det är bara glömt, pytteglömt för mig. Och jag har lätt att droppa in i det igen. Men jag pratar ju också mycket om hågkomst. Och att jag tror inte att vi behöver... Min övertygelse är att det är inte så mycket som vi behöver lära oss. Utan att det är saker som vi... Det här fria uttrycket hade vi en gång. Som också delar vår, den här juriskheten.
Vad med kvinnlighet tycker du är det mest kraftfulla? Eller vad med den kvinnliga kraften tycker du är mest påtagligt, mest potent, mest går inte att värja sig för?
Jag tror att om jag bara ska gå till kvinnan som i, jag tänker kvinnan som i livmoderbärare, eller oavsett om man har en livmoder eller har haft en livmoder, så tänker jag rent kroppsligt att vi är urkraftsvarelse, bara i våran liksom konstitution av kropp. Och att, men det är någonting som är skitläskigt för samhället. Patriarkatet vill absolut inte att kvinnor ska ha sin fulla intuition. Så som människor är intuitiva varelser. Men jag tror kvinnor, min upplevelse är att kvinnor är det på ytterligare ett plan. Och att det är läskigt. Mm. Och det är ju skrämmande. Det är skrämmande att tänka vad som händer när, eller för patriarkatet såklart, men inte för oss, vad som händer när fler och fler börjar liksom utforska den här kraften som vi faktiskt bara är. Så det är ingenting som vi behöver köpa på Tetra Pak. Vi behöver inte köpa pussy juice på Tetra Pak. Utan liksom kranen är där på något sätt. Behöver vrida igång. För att vi har, många av oss har lärt oss att så här stänga ner. Stänga av och stänga ner.
Jag tänker, när jag började liksom utforska det jag kallar pussy power och började hålla pussy power-klasser. Så det som först kom till mig var precis det du är inne på. Att så här, kvinnan är konstruerad för att kunna skapa och bära liv. Att så här, vi absolut behöver man, vi ska inte glömma bort what about the man, vi ska inte glömma bort honom, hans bidrag till det, men så här, efter befruktningsögonblicket så är det kvinnan, livmodern, vi föder barnet med, liksom, kan, då kan vi mata det med vårt bröst och vi, liksom, vi har inkodat i oss den här fantastiska förmågan av omhändertagande, av att liksom intuitivt känna, och jag går in i ett rum och bara, det är dålig stämning eller det är bra stämning, eller liksom vill jag ta hand om, vill jag skapa relationer, kunna sätta gränser, uppfostra, det känns som så tydligt programmerade saker för att vi ska liksom inte vara beroende av mannen, för att vi ska kunna ta hand om liksom vårt barn och skapa mänskligheten. Och det känns som att några av de här typiskt klassiskt kvinnliga attributen är så missbrukade. Jag tror det var Klara Lidström som skrev underbara Klara, som skrev en debattartikel att samhället är baserat på kvinnans utbrändhet. För att ifall du på jobbet behöver någon som drar ihop en skön after work, så är det kvinnan. Ifall du på jobbet behöver någon som, såhär, det är några arbetsuppgifter, vi vet inte riktigt vilken roll vi ska lägga på, så är det alltid en kvinna som, men jag kan fixa, jag kan lösa. Som diskar kaffekopparna. Jag kanske skulle behöva anställa en till person. Eller kanske tre till personer. Men kvinnan, vi släcker alltid elden. Vi löser alltid. Och det här är en fantastisk egenskap som blir missbrukad. Precis som att våran urkraft att kunna föda barn är vad som har gjort att kvinnan alltid har blivit hanterad och handlad som handelsvara. Att så här, du får min dotter så får jag ditt kungadöme. Att dotterna är, liksom, dotterna har varit handelsvara i för männen att kunna bibehålla makten. Och dotterna har varit det för att de kan ge söner som kan fortsätta bibehålla makten.
Precis.
Så liksom, att våran kraft har blivit tagen ifrån oss. Och att vi själva ska vara rädda för den, förminska den. Exempelvis med mens. Att så här, mensen är ju så tydligt kopplad till liksom, vår livmoder, vår reproduktion, vår urkraft. Om vi tycker att den är äcklig. Så är det som en hel del utav att vi är så otroligt frånkopplade med allt som händer under naveln.
Absolut. Och att vi, det här med jobb och så här som du börjar prata om nu är också intressant. För att vad händer om fler och fler kvinnor börjar leva efter sin menscykel och sluta tänka att sin, alltså ett, får en menscykel. De, väldigt, väldigt många kvinnor idag använder ju liksom hormonstörande preparat i form av preventivmedel. Vilket är liksom ett poddavsnitt i sig. Eller om man får mens och liksom det gör ont. Men vad gör vi? Det är ju inte så att vi så här hedrar den processen. Och så här, nej, jag är nu i flödet av min mens. Det här är min, det här är min höst och min vinter i mina inre årstider. Nu är det en tid att släppa, att få blöda ur. Men istället, vad gör vi? Jo, vi tar dubbla Alvedon och går till jobbet och fortsätter att diska de där kopparna. För det finns inte på världskartan att vi kan säga till vår chef, du vet vad, jag kan liksom inte... Jag kan inte vara i... Jag kan inte hålla de här mötena. Eller jag är inte så... Liksom, för att vi... Ett kvinnligt attribut är att vi ska vara glada och trevliga. Och
tillmötesgående.
Extroverta. Smörjare av samtal. Ställa upp. Och så vidare. Och i det så... Där får inte den här döden plats. Jag menar, en glad... Liksom, som jag tänker då mensen som ett döende, som ett vackert döende. Det får inte plats i den här glada, glassiga magasinflickan.
Nej. Jag var på en arbetsplats så skulle vi ha någon så här arbetsgruppsdag eller någonting. Och så hade vi haft morgon, vi var offsite. Och så hade vi haft morgon... typ möte och sen skulle vi typ jobba i 3 timmar, 4 timmar och sen skulle vi ha typ lunch efter möte. Och jag fick min mens då. Och jag har grön jävlig mensvärk. Så jag la mig ner och sen så typ slängde jag på Netflix och kollade på Good Wife eller någonting. Så kommer den manliga chefen och bara, vad är du för någonting? Jag bara, jag kollar på Good Wife. på arbetstid. Jag bara, ja, ska jag betala dig för det? Jag bara, antingen så går jag hem för att jag har mensvärk eller så ligger jag så kollar jag på 2 avsnitt och sen kan jag med i eftermiddag igen. Ja, men då ska jag tänka om alla här skulle jobba. Alla här har mens, för att alla här är kvinnor. Men alla här jobbar sig igenom sin mensvärk. För att så här, vi måste vara produktiva. Istället för att så här, idag är jag lite mer produktiv, idag är jag lite mindre produktiv. Så att samhället är ju inte anpassat för att vi ska känna in, oavsett om det är man eller kvinna, oavsett vad det handlar om mens eller inte, ifall det är psykisk ohälsa, vi ska bara vara produktiva. Produktiva, det är då vi är lönsamma.
Precis.
Så, men att mensen är en sån stor del för hälften av befolkningen. Och vi... tystar undan den.
Precis. Och jag tänker där att just det där som du pratade om, att det är det här med utmattning och ja, hela vårt samhälle som är väldigt utmattat så. Och att allting hänger ihop. Och ju mer vi som kvinnor, som de kraftfulla varelser som alltid har behövt kämpa, vi har ju alltid gått i motvinden. Så nu är vi kraftfulla varelser. Och jag tänker att när vi använder den kraften i den här rebelliskheten som det är att då till exempel börja följa sin menscykel med allt vad det innebär, så är ju det påverkar ju på samhällsnivå. Att och det tycker jag är rebelliskt i sig, att så här, wow, det jag gör, det är verkligen att bidra någonting litet till samhället, tänker jag. Som är jätteskavigt hos många, hos den här chefen då, att det skaver ju, det kan skava. Det är säkert några som sitter och lyssnar på det här som kan tycka att, åh, nej men ska de verkligen nej men
tygbindor,
nej men huffa mig, måla med mensblod, gå hem från jobbet när man har mens, men det kan man ju inte göra.
Nej. Och förstå vad inkroppsprogrammerat att vi kvinnor själva förminskar vårt eget behov.
Absolut.
Jag tänker som liksom, vi har varit inne i patriarkatet och jag är inte tillräckligt politisk, jag blir bara arg, jag kan inte vara rationell, så det skulle inte vara ett givande samtal. Men såhär, att vi kvinnor fortsätter upprätthålla patriarkatet, att det finns kvinnor som tycker att vi inte ska ha aborträtt, att det finns kvinnor som tycker att, helt allvarligt, och det här har jag skämts för så länge, men jag kan inte skämmas för någonting. Jag får mer bära mitt inre barn eller min inre tonåring. Att när jag var 15-16, då tyckte jag att när jag hade mens, då kunde vi inte ligga för att det var äckligt, men då var det min skyldighet att suga av min pojkvän. Alltså, det är bara så här, jag har på helt allvar tyckt det här, sagt det här, för att jag skulle vara en skön, härlig, lättsam tjej. Så, för att det är jätteäckligt att ligga när man har mens. Usch, det kan man inte göra. Men han har ju fortfarande behov som måste ta hand om. Jag vill bara gå tillbaka till tiden och ge mig själv en kram. Att så här, vet du vad? Du behöver inte bekräfta honom.
Nej.
Tycker han att du är äcklig när du har mens, då kanske du inte ska vara med honom, eller så bara inte ligga den dagen. Om inte han kan ta hand om din sexualitet, om inte du kan ta hand om din sexualitet, du behöver inte ta ansvar för hans sexualitet.
Nej. Verkligen. Och jag tror att det där är ju en... Och det är ju ett stort öppet sår som börjar visa sig. Och det är ju, det tror jag, det är läkande i sig. Mm. Att det kommer upp till ytan. För det här är ju saker som har varit så skambelagt och så skämmigt. Och ändå som att vi har varit i den här som vi kvinnor ofta hamnar i det här. Men det var nog ändå, det var nog inte så farligt. Eller det reder sig. Eller, och att det är viktigt att, ibland kan jag tycka att det är viktigt att bara historien kan få luftas. Mm, och luftas i rummet av en podd till exempel. Mm. För vem vet vem som lyssnar.
Nej.
Som kan ta det till sig och så här, nej, just det, vad är det här för skit?
Mm. Och där kan jag också komma på mig själv när jag ser på mig själv i den situationen, att så här, inte skuld eller skambelägga mig själv för det. Och så för den skammen som varit kopplad till det, så här, jag som feminist, jag som stark kvinna, att jag ens har kunnat tycka det här. Och så blev jag så här, okej, fast dels jag var ung, det har hänt, vad ska jag göra? Liksom, jag får hålla mitt inre barn. Men också att så här, som feminist eller som stark kvinna, du behöver inte kalla dig själv feminist, så finns det inget rätt sätt att vara kvinna på. Och att jag inte vill strippa stång eller liksom ha sexunderkläder, det innebär ju inte att så här, du i din kvinnliga kraft inte får göra det, för då är det fel.
Mm.
Alltså det finns, den kvinnliga kraften, det kvinnliga uttrycket, hoppas jag kan bli fritt från borde vara.
Mm.
Alltså känner du dig skitsexig när du strippar för dig själv, för din man, för din kvinna, för din partner? Känner du att så här, du arbetar upp självförtroendet när du twerkar? Känner du att dina tuttar ser skitsnygga ut in på köp-BH?
Mm.
Men gör det, din kvinnlighet är din kvinnlighet.
Mm.
Jag liksom har med mig, vi hade en diskussion om snippa och slida och snopp i morse. Mm. Alltså jag kan inte låta bli att titta på så här, vad är det patriarkatet som har introducerat för oss och redan bestämt för oss som ska vara sexighet. Och där känner jag mig begränsad, fängslad i att så här, men, tänk om jag skulle vilja testa att strippa, så bara, nej det får jag inte göra för jag som stark kvinna vill inte. Eller så får jag det. Du får göra liksom att kvinnligheten får vara, den får vara det den är för dig.
Mm.
Men att jag ser det som, i mig själv och andra, att vi ofta faller tillbaks i den här utstakade rollen av vad sexighet, sensualitet, kvinnlig kraft är och borde vara.
Mm.
Och sen så fastnar vi i det och så här, nu är jag en stark kvinna, typ Miley Cyrus när hon kör den här Wrecking Ball-videon. Att så här, jag är fri, jag är rebell, jag bara, du sitter naken på en rivningskula. Kvinnor har blivit intresserade att vi ska göra det här för alltid. Liksom. Mm. Det här är inget frigörande i mina ögon. Men det kanske var det för henne.
Mm.
Så att så här, det är inte att jag har facit på vad kvinnlig kraftutforskande ska vara.
Nej.
Utan så här, jag får utforska det och definiera för mig. Du får för dig och lyssnarna får för sig.
Mm. Jo men verkligen. Och också att kanske undersöka om det är utifrån en... Jag tänker att strippa... Eller rättare sagt att ja, men är det för en manlig åskådare som jag ska fortsätta att liksom vara till lags på något sätt. Att, men också att försöka börja radera ut det här. Vad är det som är sexigt? Vad är det som inte är sexigt? Att vidga det begreppet. Och att inte hålla på och liksom fult, fint. Allt det här hur vi liksom sätter saker i fack är ju... Det begränsar ju oss och skapar liksom mer glapp.
Mm, absolut. Hur skulle du, om det sitter någon och lyssnar, förhoppningsvis är det i alla fall någon som lyssnar, som tänker så här, okej, men ni är inne på någonting, jag blir lockad, det ska, jag blir, det är massa känslor, men så här, ändå den starkaste pulseringen är att jag skulle vilja utforska min kvinnliga kraft, jag skulle vilja ligga mer eller kanske ligga mindre, jag skulle vilja känna mig bekväm i min kropp, jag skulle vilja våga inte diska upp på jobbet. Vad skulle du ge för förslag, för riktning att börja att liksom utforska det här?
Ja, men någonting som jag tycker som, alltså, och det handlar egentligen inte så mycket om kvinnlighet på det sättet, men någonting som jag gillar att utforska är ju det här med saliv. Är att så här, vad är det som faktiskt ger mig det där? Så att, ja men nu är det väl en hel del yogalyssnare. Att, ja men vad händer om jag börjar med ett liksom hällande, rullande, gnuggande mot trägolvet? kanske utan min yogamatta och sen följer vart saliven tar mig.
Mm.
Liksom. Vad blir det för slags praktik?
Mm.
Och att den typen av praktik, oavsett vad, om det ingår en höftöppnare och en bröstöppnare och vilken liksom, position, positionen är så sekundärt. Utan om vi bara gör den här praktiken av att följa vår saliv och se vad det ger oss. Och så får vi möta liksom, att det är ovant, att det kanske är ett nytt språk, att det skaver i oss, och möta det och säga, men okej, kan jag gå in i det här? Kan jag gå in i det här motståndet bara för att få smaka på den här smaken en stund? Och se. Vänta med att utvärdera smaken.
Vänta med att utvärdera. Jag skulle också, någonting som var jättejobbigt för mig, det var att sucka.
Ja, men ljud.
Ja, herregud. Alltså jag var tvungen att vara säker på att Martin inte var hemma i huset. Vi har varit ihop i 11 år, han har sett mig i mitt absolut lägsta. Han är väl inte hemma. Okej, nu ska jag sucka. Nej, gud. Och så började jag värdera. Så sucka också. Göra ljud,
absolut.
Och det är så pinigt. Nu vet inte ni lyssnar om det. Jag spoilar illusionen. Min bästa kompis Jessica ligger på sängen och pluggar medan vi spelar in podden. Vi gick på en shakti yoga-klass. Och hon håller på att fnissa nu. Vi gick på en shakti yoga-klass. Och vi var inte redo. Det var inte för oss. Eller vi var liksom första gången vi var lite ovana. Och det var liksom, det är precis det du säger. Vi låg på mattan och vi skulle liksom gunga med höften och vi skulle låta och sucka och allting. Och vi blev så fnittriga. Så otroligt fnittriga. För att det var så ovant för oss.
Yeah.
Alltså du ser ju på mig. Bara jag berättar det så ser jag det. Alltså vi var så ovana vid det. Och det är också intressant. Varför blir vi obekväma av att röra höften? Att prata om att gnugga trägolvet, att sucka. Varför är det obekvämt? Varför är det fnittrigt? Varför får jag gåshud över hur mycket det provocerar mig? Det är bara rörelse.
Ja, det är bara rörelse. Det är bara ljud. Jag tänker också att när man väl börjar, att det är spännande att börja liksom, se det. Jag har jobbat mycket med ljud i mig själv och hållit på mycket med det och har kommit fram till att jag dömer ut vissa ljud mer än andra. Ah. Så att en vanlig suck liksom, det är inte så farligt, men det som blir lite läskigt och det som skaver till lite, det är när det blir lite
Jag tycker det är, för då är den ful. Det här är nej, stöna dig nu. Stöna för min skull. Där var det sexuellt. Försökte jag spela, var det någon som lyssnade? Låtsades jag var sexy nu? Så min,
Och sen samtidigt så vet vi, och säkert många ni som lyssnar, som jag tänker återigen, mycket, mycket yogafolk som lyssnar, som vet det här med ljudandet, med röstens otroliga liksom, kraft i oss. Oss som instrument, där vi får använda ljudandet som en, också som en häftig praktik.
Våga låta kanske är ett steg, att våga säga ifrån. Du kanske inte ens behöver säga ifrån, du kanske bara vågar lyfta en idé till din partner på jobbet. Att du vågar liksom börja uttrycka din rätt att finnas till i ord. Att du inte går och förtrycker dig själv. Och allt det kan börja med, nu drar jag verkligen på stora växlar, men allt det kan börja med att du vågar sucka. Att du vågar ljuda.
Ja, och jag tror att när vi också frigör på någon plats, så tror jag det frigör någon annanstans. För att jag kan märka i mig själv att om jag sitter fast kreativt, inte kommer igång med en målning eller med någonting jag vill skapa, så till exempel att göra såna här suckar eller göra någon annan frigörande för mig praktik, där jag kanske går in i någonting som är lite obekvämt, lite ovant, någonting som jag behöver, ett språk som jag behöver vara i, så är det som att det kan också frigöra att gå utanför liksom ramarna och våga måla utanför linjerna i mandalaboken. På olika ställen i sitt liv kommer påverka andra liksom mandala-bilder i vårt liv.
Absolut.
Mm.
Och jag tycker att det är ett jättebra ställe att sluta.
Jag vet, det känns som en punkt.
Ja, verkligen. Om man vill hänga med dig på Instagram.
Ja, Caroline med C och E på slutet och Fladvad.
Yes, och där lägger du upp dina events, retreats, cirklar, allting.
Precis.
Hittar man det någon annanstans, är det där man huvudsakligen ska
vända sig? Hittar man mig framför allt. Så där kommer kurser och klasser och allt sånt där.
Tankar spännande. Och suckar och
ja.
Rants på stories och allt möjligt.
Absolut.
Mm. Så tycker du att det här avsnittet var provocerande, jobbigt, spännande, härligt, saliv? Så Caroline Fladvad på Instagram. Jag länkar såklart. Annars kan ni gå in på min Instagram för jag följer dig. Och så får de googla sig fram. Eller precis. Söka sig fram.
Mm.
Tack så jättemycket för det samtalet.
Ja, tack själv.